Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Herre, du som vandrar bland ljusstakarna, det vill säga i din kyrka. Du är mitt ibland oss här. Du som är oss så nära som ditt ord är på våra läppar. Du som genom tron bor i våra hjärtan. Du som känner oss fullkomligt. Utransaka mig och oss. Pröva oss, undersök oss. Och för oss på nytt in till dig. Till din försoningsgärning. Låt ditt blod rena oss. Och låt oss få se ljuset ifrån ditt kors. I uppståndelsens glans. Och låt oss nu med glädje ta emot dig i din nattvard. I Jesu namn. Amen. Skriv till ängeln för församlingen i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand. Han som vandrar bland ljusstakarna av guld. Jag känner dina gärningar. Jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Så står det i dagens epistel. Från uppenbarelsebokens andra kapitel. Med en känsla fylld av bävan har många av oss hört det ordet upprepade gånger. Jag har det emot dig. Att du har övergett din första kärlek. Det här är ett ord som i första hand är riktat till ordets förkunnare. Det står att det var till ängeln i Efesus som brevet skulle gå. Det är till ängeln som Herren riktar sitt ord. Och ängeln betyder här sändebud. Och sändebud betyder ungefär kanske föreståndare. Kanske till och med biskop. Det handlar alltså om församlingsföreståndaren i Efesus stora församling. Eller det kollegium av ordets tjänare som förestod undervisningen i de många husförsamlingarna i denna en av romarrikets allra största städer. Herren vandrar bland sina församlingar, sin kyrkas församlingar. Och han är ständigt närvarande, också här. Och han känner våra gärningar. Och här hör vi honom säga till ordets tjänare att jag har det emot dig att du har övergett din första kärlek. Under mycket arbete, lidande, uthållig kamp för den rätta läran hade föreståndaren i Efesus tappat fokus. Han hade tappat bort det viktigaste. Det som är själva hjärtpunkten i den kristna förkunnelsen och församlingens liv, nämligen där den punkt där Guds kärlek utgjuts i hela sin vidd i Jesu död på korset. När aposteln Johannes från Patmos hälsar sina läsare i församlingarna i Mindreasien så skriver han om Jesus. Han som älskar oss och som har löst oss från våra synder. Det är i synnerhet så han har älskat oss. Att han löste oss från våra synder. Vi känner alla versen. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Det var på det sättet som Guds kärlek allra främst uppenbarades att Jesus kom och Jesus dog för mina och för dina synder. Och det är det som också är förkunnelsens allra innersta hjärtpunkt. Och det är det som öppnar dörren till evigt liv. Och det är det som ger våra hjärtan frid. Och det är det som ger oss nytt mod. För en ny vecka och inför den framtid som är väldigt okänd. Han som alltså var huvudansvarig för undervisningen i Efesusförsamlingarna tycks alltså ha tappat fokus. Paulus sammanfattade sin verksamhet i Korint Och det får säkerligen gälla också för det arbete han hade utfört i Efesus. För det var han som hade grundat församlingen i Efesus. När han säger så här: när jag kom till er ville jag inte veta av något annat än Jesus Kristus och ja, honom som korsfäst. Han som korsfäst för mig. Det är detta som ska förkunnas. Och det är här vi lever av Guds kärlek. När Petrus fick frågan: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än dessa gör? Så hade han bakom sig två avgörande saker. För det första, en erfarenhet av ett djupt fall. Han visste in på bara kroppen att han var en syndare. Och för det andra, han hade fått lära känna hemligheten med Jesu död. Hur Jesus i sin kärlek till honom och alla hade tagit på sig också hans synder. Ordets tjänare, såna som jag. Ordets tjänares allra största synd är att inte Jesu kors till syndernas förlåtelse är så i centrum att det märks att detta är det viktigaste och underbaraste av allt. Och att alla som lyssnar till hans förkunnelse får höra det, att det var så. Jesus älskade dig ända in till döden på korset. Ända in i sin egen död älskade han dig. Luther brukar stryka under och säga de där orden: för dig. Kära medkristen, här finns ett hav av kärlek, av förlåtelse för alla synder. Här får du och jag bada. Här får du och jag låta oss översköljas av det apostoliska ordet att Gud bevisar sin kärlek till oss där i. Att Kristus dog i vårt ställe medan vi ännu var syndare. Och så kommer vi här den här förmiddagen. Och vi har alla mycket synd. Svår synd. Och om inte såna, så mycket konkreta gärningar eller handlingar, så är ju så hjärtat. Vår allvarligaste synd är den att vi inte tror detta evangelium om Jesus. Men det finns inget som kan fylla våra hjärtan med en sån glädje och kärlek som detta. Att jag vet att min Herre Jesus han älskar mig. Och jag vet att hans blod har renat mig från alla mina synder. Ja, så låt oss bekänna våra synder. Jag mina och du dina. Också alla förspillda tillfällen att göra gott. Men låt oss vända tillbaka och gå fram liksom till denna ofattbara kärlek och gömma oss i hans nåd. Tro förlåtelseorden på hans uppdrag att de är just till dig. Tro orden: dina synder är dig förlåtna. Tro också de orden: Kristi kropp för dig utgiven, Kristi blod för dig utgjutet. Och du ska få lov att gå ut från kyrkan idag och hem till vardagslivet, till den vandring som vi ingenting vet om hur den ser ut, om vi får lov att mötas igen i kyrkan om en vecka. Men vi går härifrån med frimodighet, med rena hjärtan, med rena samveten, uppfyllda av hans kärlek. Amen. Vi ber med kung David. Gud, var mig nådig i din godhet. Ta bort mina synder i din stora barmhärtighet. Det är mot dig jag har syndat och gjort det som är ont i dina ögon. Vänd bort ditt ansikte från mina synder och befria mig från min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och gör mig på nytt frimodig och stark. Driv inte bort mig från ditt ansikte och ta inte din heliga ande ifrån mig. Låt mig åter få glädjas över din frälsning och hjälp mig att villigt följa dig. Och Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är också i kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna dina synders förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning, i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Barmhärtige Gud, du som visar oss din allmakt genom att förlåta, hjälp oss att inte förkasta din nåd, utan håll fast vid dina löften. Så att vi får del i det himmelska goda. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi lyssnar till dagens gammaltestamentliga läsning ifrån femte Mosebok kapitel 30. Mose sade till Israel: det bud som jag idag ger dig är inte för svårt för dig, och det är inte långt borta. Det är inte i himlen, så att du behöver säga: vem vill för oss stiga upp till himlen och hämta det åt oss, och låta oss höra det så att vi kan följa det. Ordet är inte heller på andra sidan havet, så att du behöver säga: vem vill för oss fara över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det. Nej, ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta, så att du kan följa det. Ja, det stod ju faktiskt mycket nära. Se, jag lägger idag framför dig livet och vad gott är, döden och vad ont är. Då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud, att vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut, för att du må leva och föröka dig, och för att Herren din Gud må välsigna dig i det land dit du kommer för att ta det i besittning. Och dagens epistel ifrån Uppenbarelsebokens andra kapitel. Skriv till församlingens ängel i Efesus. Så säger han som håller de sju stjärnorna i sin högra hand, han som går omkring bland de sju ljusstakarna av guld: jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet. Jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat dem som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Tänk därför på varifrån du har fallit och omvänd dig och gör dina första gärningar. Annars, om du inte omvänder dig, ska jag komma över dig och flytta din ljusstake från dess plats. Så lyder Herrens ord. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Matteus i sitt elfte kapitel. Jesus började gå till rätta med de städer där han hade utfört sina många kraftgärningar och förebrådde dem att de inte hade omvänt sig. Ve dig, Korasin, ve dig, Betsaida, ty om de kraftgärningar som har utförts hos er hade blivit gjorda i Tyros och Sidon, skulle de för länge sedan ha omvänt sig i säck och aska. Jag säger er, för Tyros och Sidon ska det på domens dag bli lindrigare än för er. Och du, Kapernaum, ska du kanske upphöjas i himlen? Nej, ner till helvetet ska du fara. Ty om de kraftgärningar som har utförts i dig hade gjorts i Sodom, skulle det ha stått ännu idag. Men jag säger er, för Sodoms land ska det på domens dag vara lindrigare än för dig. Så lyder det heliga evangeliet. Herre, du som har låtit Kapernaum och andra städer fara liksom i ruiner och finns inte som bebodda platser. Betsaida, Korasin, Sodom, Tyrus, Sidon, Herre, Efesus. Men du, Herre, består och ditt ord består. Nu ber vi dig om nåd att kunna ta vara på ditt ord, höra det och bevara det i våra hjärtan. Amen. Kära Guds församling, vi är idag samlade under en oerhört allvarlig rubrik: förspilda tillfällen. Och vi har läst ett evangelieavsnitt som är ett av de allvarligaste i hela Nya testamentet. Vi hör om sex städer som alla stod under Guds dom, men där tre små städer i Galileen stod under ett värre hot än de andra. Det fanns mycket synd i Tyrus, i Sidon, dessa historiska fenisiska kuststäder, gamla handelscentra som inkluderade mycket kulturliv. Men det var också från den trakten som den syrofenisiska kvinnan kom, ni minns, hon som fick sån underbar hjälp av Jesus efter det att hon hade varit så enträgen när Jesus hade tycktes ha låtit inte ville svara henne. Så hör vi om Sodom, den gruvligt syndiga staden, ut ur vilken Lot och hans döttrar räddades. En stad med många likheter med många av våra moderna städer under deras regnbågsflaggor. Men så talar Jesus om tre små städer där det står att han gjort så många av sina kraftgärningar, sina under och tecken. Det finns inget i Nya testamentet som är redovisat om vad Jesus gjorde i Korasin och Betsaida. Bara det står det här och det står det på andra ställen att han i alla städerna runt om i Galileen både botade sjuka, gjorde andra tecken och under och predikade och undervisade i deras synagogor. Här i de här små städerna så fanns det många människor som höll Israels Gud och hans ord högt. Och man möttes i synagogorna för att bedja. Och man bad i hemmen. Men när han kom, den utlovade Messias, så kände de inte igen honom. De trodde inte på honom. Så gick det i uppfyllelse, som det står i Johannes första kapitel, att han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Kraftgärningarna, alltså botandet av blinda, lama, döva, spetälska, uppväckandet av döda och annat. Allt, det var Guds tecken, det var Guds sigill, insegel på att här är Messias, här är min utsände. Han såg ut som vilken judisk rabbin som helst vid den här tiden. Han skilde sig inte från de andra. Det syntes inte utanpå att här var Guds hemlighet. Men tecknen var där. Den mäktiga undervisningen och kärleken. Och så har vi alltså dels de här människorna nu i de galileiska städerna, de som inte tog emot honom. Och så har vi människorna i Tyrus och Sidon och i Sodom. De frågade inte efter Gud överhuvudtaget. Och så fanns det också en skara människor kring Jesus som blev hans lärjungar. Och hemligheten om Jesus, den öppnades för dem. Vi ska idag tala om ska ni få ett ämne. Det är inte alltid jag har riktigt ämne, men idag är det. Tre sätt att förhålla sig till Kristi två hemligheter, men bara ett leder till frälsning. Tre sätt att förhålla sig till Kristi två hemligheter, men bara ett leder till frälsningen. 3, 2, 1. Jag ska börja med Kristi två hemligheter. Jesus vandrade där bland människorna och gjorde det ena tecknet efter det andra. Och människor, de löstes från förlamning, från blindhet, från spetälska. Och andra såg det, förundrades. Och detta skedde alltså, som vi har sagt, för att Gud ville uppenbara den underbara hemligheten med Jesus från Nazaret. Vad var det som var hemligheten? Ja, hemligheten, den har två sidor. Det var liksom två hemligheter med Jesus. Och det finns inget större och inget underbarare på jorden än att få del av de två hemligheterna. Och det finns heller ingen större förlust än den att inte få fatt i dem. Det finns en hemlighetsfull profetia av Mika, profeten där i Gamla testamentet, som var samtida med profeten Jesaja, där man anar något av hemligheten. Han skriver så här i kapitel 5 i Mikas bok. Men du, Betlehem, Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska i Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Därför ska han överge dem fram till den tid då hon som ska föda har fött. Då ska resten av hans bröder få vända tillbaka till Israels barn. Och han ska träda fram och vara en herde i Herrens kraft, Herren sin Guds namns höghet. Och de ska ha ro, ty han ska då vara stor in till jordens ändar. Och han ska vara vår frid. Den här Mikas profetia, vi kallar den ibland för Mikas julprofetia, låter oss ana den hemligheten med barnet i Betlehems krubba. Att han har sitt ursprung från evighetens dagar. Han blev inte till i konceptionens ögonblick. Men han steg då in i kött och blod. Han, Herren Gud, steg in i världen. Det var han som var där på faderns högra sida i skapelsens heliga skeende. Han var faderns ord och hans högra hand, och genom honom blev allting till. Det var han som kom. Det var Gud som blev människa. Detta är en helt ofattbar verklighet. Och den som tänker att det här är inte så mycket att orda om har inte förstått. Och det är så stort att himlens änglar sjöng den allra vackraste och mäktigaste lovsång där i julnatten, så att hedarna fick höra det. Han som kom vandrande ner för kullarna i Galileen, ner mot Kapernaum, eller norrut upp mot Betsaida och vidare upp mot Korasin, upp på sluttningarna, så var det Gud som kom gående. Men Gud och människa på en gång. En människa jämlik med Gud, jämlik med Fadern. En människa som vi, men med den stora skillnaden att han var utan synd. Fylld av en osentimental kärlek till varje människa han mötte. Men också med ett fullt heligt allvar. Så som den kan ha som vet att det är han som en dag ska vara världens domare. Och det blev bekräftat i hans uppståndelse på tredje dagen. Den andra hemligheten, och som var ännu mera hemlighetsfull, vad var det? Det var korset. Hur fullständigt ofattbar och dold var inte Kristi korshemlighet. När han hängde på korset, när blodet rann, när folket hånade, när han själv ropade: min Gud, varför har du övergett mig? När solförmörkelsen inträdde, då var allt nattsvart för alla hans vänner. och de förstod ingenting. Hemligheten var fullständigt gömd för många, många andra där runt korset. Det här, det var en nullitet som man inte behöver bry sig om. Men under den nattsvarta, vidriga ytan låg det gömd en ofattbar hemlighet. Att här gav Guds son sig själv i döden. Här lät han under Guds vrede, låg under Guds vrede för att befria oss från Guds rättmätiga vrede. Profeten Mika förkunnade att han skulle bli vår frid. Här såg ju allt ut att bara vara dom och död och förbannelse. Men på tredje dagen kom han till sina vänner och så sa han: frid vare med er. Här är de två hemligheterna. Ett, Gud och människa i en person. Han som var av evighet, ett med Fadern i härlighet, gudomlighet och makt, steg ner och blev en av oss. Två, alla synder lagda på honom. All överträdelse på jorden förenad med hans rena kropp och väsen och gick in i döden. Men uppstod på tredje dagen, så som korset här påminner oss så starkt om, medan guldet i korset. Vägröjaren Johannes, han säger i en av sina sammanfattningar av hemligheten om Jesus att den som tror på sonen, han har evigt liv. Den som tror på sonen, han har evigt liv. Låt oss därför fortsätta med att tala om tre sätt att förhålla sig till Kristi två hemligheter. Det första sättet liknar människorna i Tyrus och Sidon. Här fanns man i de här två städerna norr om Israel. Man fanns nära Israel. Här fanns mycket trafik ner eller mellan de här två områdena, ner till det heliga landet och människorna som läste de heliga skrifterna och trodde på dem. Men vad bryr vi oss om här uppe i Tyrus och Sidon, om de där konstiga människorna där nere i Israel? Ändå så fanns det bland människorna i Tyrus och Sidon sådana som när ryktet om Jesus nådde dit in kom ut för att de visste att han fanns i närheten. Och det fanns de som blev frälsta. Majoriteten av världens människor, när de får höra om trons människor, så skakar de på huvudet, rycker på axlarna, vänder sig bort. Och får de höra om att synd, vad det nu skulle vara för någonting, att det leder till dom, så vänder man det ryggen. Likgiltigheten kan också växa till fiendskap, öppen fiendskap, så som vi ser det på så många håll i världen idag. Antingen det nu bottnar i ateism, eller i en självgjord bild av Gud, eller en stark medveten annan religion som hinduism eller islam. Det folk som bekänner sig till Israels Gud och tror på att Jesus är Guds messias är idag världens mest förföljda folk. Två gånger i dagens text talar Jesus om domens dag. Och det är Kristus som sitter på domartronen, ingen annan. Alla andra gudar är avslöjade som just vad de är, intigheter. Alla deras profeter ligger slagna vid Kristi fötter. Medan den moderna religionsdialogen talar om att alla religionerna är liksom olika vägar till samma mål, så ropar Herren Jesus rakt in i alla folkmassor: vänd om, gör bättring. Vänd om till mig, för jag är ensam. Ingen annan kan rädda dig. Tänk om vi förstod den katastrof de människor står inför som går mot livets slut utan att ha frid med Gud i Kristus Jesus. Det andra sättet att förhålla sig till Kristi hemligheter liknar människorna i Kapernaum, Korasin och Betsaida. Hur var det för dem? De hade Jesus i sin närhet. Ofta och på många sätt. Han var där tillsammans med sina lärjungar, av vilka flera hade sina familjer eller släkt i de här städerna. Petrus till exempel, han var från Betsaida, liksom då Andreas förstås. Och där var Jesus ofta och gjorde gott, botade. Människor blev befriade, hjälpta. Det var så tydligt. Och människor i deras närhet blev lyckliga, lyckligt frigjorda. Människor fick hopp. Man såg att allting hängde på honom, på just honom och vad han gjorde med människorna. Men majoriteten av de som var där i de här städerna, som såg hans under, upplevde det hela, de gjorde aldrig bättring. De tog inte emot honom i omvändelse och tro. Är inte detta en påminnelse för oss, en varningsklocka? Det är möjligt att vara med i Guds församling där Jesus är. Och man kan känna stor sympati för många i Guds församling. Men man är liksom inte med på riktigt. Man kan tycka om att sjunga sångerna. Man kan tycka om något särskilt i gudstjänsten. Eller stå ut med det för att man tycker det är så trevligt att vara på kyrkkaffe. Och man ser att här finns människor som vill varandra väl. Men det som händer är att ingenting händer. Alltså det som händer är att ingenting händer. Ingen omvändelse, ingen ånger, ingen sorg över synden. Och ordet om syndernas förlåtelse, det låter vackert, men det tar liksom inte. Kanske man kommer till nattvarden, men det är ingen som vet hur mycket ouppklarad synd som finns där inne i hjärtat bakom fasaden. Ändå vet Herren det. Detta visar sig också i vardagslivet, i sådana här små detaljer som ingen morgonbön, ingen läsning där hemma av Guds ord, ingen uppgörelse om dagens synder vid dagens slut och ingen glädje över Kristi hemligheter. Vi läser i dagens evangelium att Jesus gick till rätta med städernas invånare för att de inte hade omvänt sig. Fastän de hade haft Jesus så nära in på sig hade de aldrig omvänt sig till honom. Vi kan tänka på hur Jesus grät över Jerusalem. Ni vet när han kom ridande den sista gången ner mot Jerusalem. Och så står det att när han såg staden så började han gråta. Och så sa han, tänk om du idag hade förstått eller insett vad som hör till din frid. Så kommer vi till det tredje sättet att förhålla sig till Kristi hemligheter. För det rätta sättet att förhålla sig till Kristi hemlighet, det är att omvända sig till honom. Guds allra största gåva till mänskligheten, det är hans son. Den stora lyckan, det är han. Guds största välsignelse över oss människor är den djupa hemligheten som ligger gömd i detta som jag nu har upprepat flera gånger idag. Nämligen i Jesu död, hans försoningsgärning, hans frid, förlåtelsen, löftet om evigt liv. Och det finns inget som vi behöver så mycket, antingen vi nu levat med Guds församling hela vårt liv eller vi har kommit helt utifrån och levat med världen i många år, kanske i grova synder. Vilka vi än är, så finns det inget som vi behöver så mycket som just Jesu frid, befrielse. Och därför är det rätta sättet att förhålla sig till Kristi hemlighet att omvända sig. Och den stora olyckan är just att inte omvända sig. Men så finns det också i vår tid sådana som omvänder sig. Och nu tänker jag så här, att det är din erfarenhet. Att du har omvänt dig. Att du har gjort upp med din synd. Att du har vänt dig till Jesus för att få del av hans välsignelse. Du vill inte ha någonting i ditt liv som inte är uppklarat, uppgjort. Inga hemliga synder som du gömmer bakom vackra ord. Det är inte så att du måste tala om allting för alla människor. Men du har gjort upp det med Gud. Ingen oförsonlighet mot någon endaste människa ligger kvar där. Inget hårt eller stängt hjärta. Och därför inga elaka ord om din nästa bakom stängda dörrar. Vad är omvändelse? Eller som man förr sa, bättring. Vad är det? Omvändelsen har två sidor. Dels man vänder sig från något, nämligen från synden. Både de yttre synderna och hjärtats synder. Och i synnerhet otron på Jesus. Att jag inte har trott på honom. För det andra, att man vänder sig till Jesus. Att man kommer till Jesus med sin synd. Man kommer som man är, så syndig, så oren man är. Man kommer att få del, för att få del av hans hemlighetsvälsignelse. Man kommer för att få den rättfärdighet som han vann på korset. Den frid som han genom sin ofrid vann. Att den ska komma till honom för att detta ska bli mitt. Jesu lärjungar vandrade i 3 år med Jesus innan den andra hemligheten gick upp för dem. Och så kan det vara. Man kan vara en lärjung en tid utan att man förstår båda sidorna av hemligheten. Men om man stannar hos Jesus, om man söker hans ansikte och hans ledning, om man vill ha det rätt med honom och gott, ha frid och stannar just hos honom, så kommer stunden när han öppnar ögonen. Så som han gjorde med Emmausvandrarna, ni minns. Det var ju helt fantastiskt, den där berättelsen i Lukas 24. Om när Jesus kommer som uppstånden och lite oigenkännlig och går med dem. Och så öppnar han skrifterna. Och så helt plötsligt så går det upp för dem. Wow! Åh, så är det. Och så lyckliga sen att de måste skynda sig in till Jerusalem igen och berätta för de andra. Han har mött oss på vägen. Han har visat sig som uppstånden. Det är alltså dessa två sidor av omvändelsen vi aldrig kan komma ifrån. För det första igen, en sån ånger över våra synder att vi inte kan ha frid med Gud utan att få bekänna dem. Och för det andra, tron på Jesus, tron på hans hemlighet. Det är detta som är tron. Och därmed är vi framme vid det sista korta i vår predikan idag. Det finns bara ett sätt att förhålla sig till Kristi hemlighet som leder till frälsning. Vi har noterat för en stund sedan att Jesus 2 gånger i vårt evangelium talar om domens dag. Det är en verklighet. Han har också 3 gånger uttalat ett V över 3 städer vars förhållningssätt var att inte omvända sig till honom. V dig Korasin, V dig Betsaida, V dig Kapernaum. Och det är inte i första hand en slags Jesu känslomässiga reaktion på människornas otro, utan det är hans auktoritativa hot om en kommande dom. Vi har tidigare idag hört om hur Jesus vandrar bland ljusstakarna, det vill säga mitt i sin församling. Det glömmer vi lätt. Men vi tappar också lätt bort att han snart kommer i sin härlighet. Och liksom han som är här, helt plötsligt så står han här så vi ser honom och allting annat runt omkring förgår. Han som är mitt ibland oss nu ska helt plötsligt stå här i himmelsk härlighet. Och tiden har nått sitt slut. Och en väldig uppståndelse äger rum. Tänk när havet lämnar ifrån sig sina döda. Vi var i Danmark för några veckor sedan och fick se in i historien när det största sjöslaget i världen som ägde rum utanför Danmarks västkust. Med över 9000 människor som omkom i samma sjöslag. Tänk när havet ger ifrån sig alla sina döda genom alla tider i hela världen. Tänk när alla gravar i hela världen ger ifrån sig alla sina döda. Det säger Jesus, att den stund kommer då alla som är i gravarna ska höra människosonens röst. Men vad ser vi då när vi ser detta? Då får vi se hur alla går i två riktningar. Är det sant? Ja, det är det. I två riktningar, på varsin sida om honom, till vänster och till höger. Och så visade det sig att Johannes döparen har rätt när han säger: den som tror på sonen, han har evigt liv. Men den som inte lyder sonen ska inte se livet, utan Guds vrede blir kvar över honom. Kanske du tänker om detta heliga allvar: är det verkligen så här allvarligt? Hur ska det då gå för mig? Ja, så allvarligt är det. För så vitt Guds ord är sant, och det är därför vi är här, för vi tror att det är sant. Men är Guds ord sant, så är det också sant och verkligt att du, som inte har någon annan utväg i all nöd än att ta din tillflykt till Jesus, att allt är väl. Då är allt väl för dig. Och nu är det ju verkligen så att den djupa innersta hemligheten med Jesus är ju denna: alla dina synder har han burit. Han har burit bort dem. Han har helt och verkligt försonat dig med Gud. Han har själv låtit sig göras till synd för att du skulle bli hans rättfärdighet. Hans blod renar dig fullkomligt. Inget annat kan göra dig ren. Men detta gör dig verkligt ren. Jesu, Guds sons blod, renar oss från all synd. Den lame mannen i Kapernaum fick höra Jesus säga: min vän, dina synder är dig förlåtna. Ni kanske tycker att jag upprepar det för ofta, men det är för mig någonting av det dyrbaraste i Guds ord, när Jesus säger det till den lame. Och för att han skulle veta att det var sant, och för att vi, ni och jag, skulle veta att det var sant, så sa Jesus till den lame: ta din säng och gå. Och undret skedde. Helt förlamade leder fick tillbaka all rörlighet. Och ni som har umgåtts med människor som har varit mer eller mindre förlamade kan tänka: tänk när förlamningen hävs. Han fick tillbaka hela sin rörlighet och sin kraft, och han hoppade upp i glädje. Just så som du ska göra när du går över gränsen i hans rike, med helt förvandlad kropp, till alla delar i en likadan uppståndelse som Jesu uppståndelse. Han som i evangeliet idag uttalar sitt: jag säger er, säger till ditt ängsliga hjärta: jag säger dig, dina synder är dig förlåtna. Jag ska låta dig uppstå med mig på den yttersta dagen. Amen. Skriv dig, Jesus, på mitt hjärta. Du är min konung och min Gud. Herre Jesus, vi tackar och lovar dig nu för att du har talat med oss. Att du har talat genom den här texten. Herre Jesus, jag ber dig, låt inte detta rinna av på någon av oss, utan låt det få bli till liv och förnyad tro i våra hjärtan. Med en ny nöd för människorna som inte känner dig, och som inte känner din dubbla hemlighet. Herre, fyll oss med denna din välsignelse. Amen. Låt oss nu tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt.